Yo, yo, yo! What's up? Hur är läget? Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Nicks hörna. Jag har faktiskt tänkt på det här. Jag tror att jag kommer börja sjunga i början av varje avsnitt. För ni vet ju att den här podden är... Det här är rått, det här är spontant. Vi klipper inte, vi justerar inte. Vi har inget intro. Och vi har definitivt inte råd för att betala de pengarna och ha den här låten som intro. Vad heter den här låten? Na, 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 na. Jag vet inte ens vad det heter, men den är riktigt catchy. Från 90-talet. Den är ganska nice. Na 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 ni na 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 na. Na 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 ni na. Ah, ja. Det får väl vara introljudet. Jag kommer sjunga det själv. Får se hur bra det blir. Som sagt, rått och spontant. Ni vet vad som gäller. Låt oss säga att en katt skulle flyga in genom fönstret här. Och våldsamt attackera mig. Så skulle jag fortfarande inte avbryta inspelningen och jag skulle inte klippa bort det, utan då skulle ni få höra en katt som attackerar mig. Eller låt oss säga att min pappa Dule, att pappa Dule ringer, då måste jag svara, så kommer ni höra hela konversationen mellan mig och farsan på serbiska. Det är bara så det är. Det är rått och spontant. Min farsa alltså. Jag pratade med min farsa om det i morse faktiskt, men jag frågade farsan. Bara, farsan, när hade ni elektricitet när ni var små? Och farsan bara, nej, vi fick det 1972. Min pappa levde sina 12 första år av hans liv utan elektricitet. Fattar, alltså, förstår ni vilken håla jag kommer ifrån? Fram till... jag var 5 år gammal så bodde jag i en by som heter Vlajkovac. Och där fanns det ingen elektricitet fram till 1972. Fatta det. Va? Jag kommer från ett ställe där det inte fanns elektricitet fram till 50 år sedan. Och 50 år kan kännas som väldigt lång period. Och så, men det är inte det egentligen. Liksom, ja, för mig är det svårt att bearbeta. 12 år utan elektricitet. God damn it. Var ingen tv, inget liksom ljus, Emma. Det var ju mörkt på kvällen. De hade någon gas, vad var det han sa? De hade gasugn typ. Eller, och så hade de, jag vet inte. Det var tuffa tider och... eller det kanske inte ens var det, jag vet inte. Alltså om man inte har elektricitet och aldrig har levt med elektricitet... hur ska man någonsin kunna sakna det liksom? Han hade det säkert jättebra och lekte ute i Vlajkovac med sina vänner utan att vara mobilslav som jag är. För jag är en mobilslav. Jag hänger på Twitter konstant. Idag har jag inte tweetat något, men jag är inne på den appen konstant. Jag ser allt. Jag söker andra tweets. Jag är ett problem. Jag är ett problem. Jag är ett Twitterberoende. Och jag måste bli av med det på något sätt. De andra apparna kan jag leva med. Inga problem med just Twitter. Alltså, det är så mycket information. Va? Det är så mycket information man får konstant. Det är, vilken app. Vilken app. Jag tänkte börja det här avsnittet med att prata lite om såklart Jerebko och hans övergång till CSKA Moskva. Och jag vet, vi spelade in ett avsnitt med Fredrik Jolamo, generalsekreteraren på förbundet. Och så var det några som skrev bara, ska ni prata om det här ämnet i all evighet, gå vidare. Hallå, igår var det 2 dagar sedan den här nyheten kom ut. 2 dagar! Förstår ni att det är typ den största nyheten vi haft i svensk baskets moderna historia? Alltså helt ärligt, googla Jonas Jerebko. Ni kommer att se att folk runt om i Europa, definitivt, men även i Asien och andra världsdelar skriver om det här. Det är liksom den största bomben. Det är ju större än när Jonas Jerebko draftades. 100%. Det är ju större nyhet, alltså om vi tänker internationellt, större nyhet än allt förutom typ när Magic Johnson skulle spela i Sverige. Alltså jag tror inte att något annat kan jämföras. Och då är det inte konstigt att vi pratar om det. Vi märker att det finns ett enormt intresse för vad som händer. Och idag ska jag bara prata en kort stund om det där. Något jag ångrar i den här situationen är att jag, när jag väl fick prata med Jonas Repko, att jag inte fördömde hans val att flytta till Ryssland. Jag har faktiskt mått lite dåligt över det där, för så här är det. När jag fick kontakt med Jonas så kunde jag räkna ut ganska snabbt att okej, det kommer bli något väldigt stort. Och jag förstod ganska snabbt att jag är den enda personen som kommer få prata med honom. Och jag frågade Jonas, alltså förstår du vad du gör liksom, där kommer bli jättemycket kritik, förstår du vad det sänder för signaler, bla bla bla. Men jag ifrågasatte inte det han sa förutom det, utan var bara nöjd att jag fick den infon så snabbt. Och det var fel agerat av mig, tycker jag. Det är inte så att jag känner att jag var omoralisk och så vidare. Men jag skulle ha sagt att jag tycker det där är dåligt tondövt beslut. För efter det så har jag gått ut i media och sagt att det är tondövt. Men jag vågade inte riktigt se det där och då. Och det tycker jag är fel, helt enkelt. Och något jag ångrar. Och en sak jag definitivt inte kommer göra i framtiden är att återberätta något någon har berättat för mig. För jag känner också att det blev fel med. Jonas sa till mig att det finns få transferfönster som är öppna. Jag sa i podden, inte till media, till media som ringde mig, så sa jag såklart att han hade sagt att det var få fönster. Men när jag pratade i podden så sa jag bara att det fanns inget förutom Ryssland. Och det är ju fel citat. Och det blir bara dumt. Jag tror att det bästa i framtiden är att folk själva ser vad de tycker och tänker. Och även Jonas Repko då i det här fallet, han berättade för mig att han inte kommer prata med media. Det verkar stämma. Vi får se hur det ser ut efter 2 månader när säsongen är över. Men i alla fall, ja, det är något jag tänkt på och något jag tycker, det var fel av mig. Och där med Jonas Repko, alltså det, jag, alltså först och främst så påverkar det hans karriär, hans rykte, hans fläckfria arv liksom, som basketspelare. Men det påverkar även svensk basket, det påverkar alla. Alla är ledsna, alla är nere, det är ett väldigt, väldigt, det här är tungt för alla som bryr sig om svensk basket. Men jag tycker nästan att, jag tror att det här beslutet gör att dörren till återkomsten i ligan är stängd. Och det är nästan det som jag känner värst, för ni vet hur mycket jag brinner för svensk basket och svenska ligor. Och Jonas har berättat att han vill tillbaka till Sverige och avsluta sin karriär, antingen i Borås eller i Luleå. Och nu blir det inte av. Jag tror helt ärligt inte att det är möjligt. För att de här såren ska läka kommer det behövas minst 5-10 år. Alltså så pass stort är detta. Och jag ser inte hur Jonas kan spela i basketligan om en eller två säsonger. Eller när det var han tänkte avsluta sin karriär i Sverige. Och det gör faktiskt ont i hjärtat. För jag har sett fram emot att han kommer tillbaka, att intresset ökar, att vi får igång intresset för ligan på ett helt annat sätt. För oavsett hur bra Jonas Repko är, även fast han inte är i sin prime längre, så skulle han såklart dra jättemycket uppmärksamhet till ligan. Och det skulle gynna alla som är involverade i SBL här. Och ja, det tycker jag faktiskt är jobbigt. Väldigt, väldigt jobbigt. Men någon som definitivt kommer befinna sig i SBL här är Uppsala och Kalmar, som officiellt är klara för basketligan säsong 2022-2023. Grattis! Stort grattis, det var nyheter som gjorde mig väldigt, väldigt glad. Fantastiskt, fantastiskt. Jag visste att Uppsala skulle upp. Jag tycker verkligen att de har en seriös organisation som klarar av det här. Många av de här människorna som fanns i Uppsala när de var i ligan och de var ett topplag finns kvar. Så organisatoriskt tror jag de kommer klara av det. Och just det där med att de arbetar jämställt, jag tror det kommer leda till att de kommer få sponsorer. Jag tror det kommer leda till att de bygger en stabil organisation som klarar sig både i damligan och i herrligan. Och Kalmar, jättekul. Vi har aldrig sett Kalmar i ligan förut. Och jag vill faktiskt ge lite tips till Kalmar. Lite tips. gör inget dumt här, okej? Ni har fantastiskt läge för att ingen kommer pressa er. Framförallt efter det som har hänt med Fryshuset. Laget som på 2 säsonger vunnit 1 match. Det finns ingen anledning att pusha för att göra ett bra resultat första 2-3 år. Titta på Nässjö. Jag tycker att Nässjö är ett praktexempel på en klubb som med små medel kom upp till basketligan och successivt byggde upp sitt varumärke och sin organisation. Och idag är det en klubb som mår bra och definitivt har en ljus framtid i basketligan och tävlar om semifinalplatserna. Nu var det andra året i rad jag kände att de hade bra lag som hade i alla fall potential att ta sig till semi. Förra året gick de till semi, i år hade de lite för mycket skadeproblem för att klara av det. Men det är en stabil klubb och Kalmar bör titta på Nässjö. Inte titta på Djurgården, inte titta på Stockholm White Eagles, inte titta på Örebro. Alla de här klubbarna som skulle gå upp och direkt värva typ 3 importer, så stabila importer. Nej, gör inte det där. Ta er tid, det är lugnt. Spelar ingen roll om ni förlorar i början. Ha tålamod. Investera inte för mycket. Utveckla organisationen. Hellre betala en säljare än en import. Trust me. Det är det smartaste ni kan göra i Kalmar. Men välkomna hit. Välkomna hit. Vi är jätteglada. Jag blir faktiskt exalterad när jag tänker på att det kanske blir till och med 11 lag i SBL här. Vi får se vad som händer med Frysen. Vi får se vad som händer med Umeå. Alltså man vet ju aldrig. Hur många gånger har inte vi fått reda att en klubb bara försvunnit från ingenstans? Jag tänker på Solna 2015, Stockholm 08 2014 om jag minns rätt. Ja, de bara försvann. De bara försvann från ingenstans och det var jättejobbigt. Så ja. Ta tid, ha tålamod. Det här kommer bli bra. Och sen Uppsala, alltså jag tror inte faktiskt ni förstår hur mycket jag hatar Uppsala. Bara för att Uppsala varit nere i Superettan betyder inte att mitt hat för Uppsala försvunnit. Jag skulle vilja säga att jag hatar Luleå och Uppsala typ lika mycket. Alltså helt ärligt, mitt hat för Luleå är välkänt. Och ja, jag gillar inget i Luleå. Jag gillar inte människor i Luleå, jag gillar inte liksom maten i Luleå, jag gillar inte basketklubben. Det finns inget jag gillar där uppe. Vädret ska vi inte prata om. Men Uppsala är typ där någonstans. De har haft tur, de har varit nere i basketätten och superätten. Men nu, snart efter sommaren, när sommaren är över, då tar jag fram stridsixen. Jag tar fram stridsixen och jag kommer trasha i konstant. Och det är bara att acceptera det. Och jag vet att många av er tycker och känner, men vänta, Nick, hat är ett starkt ord. Ja, det är ett starkt ord, men jag hatar. Jag vet inte hur jag ska förklara det på något annat sätt. Och jag gör det med passion. Jag kan inte följa idrott på något annat sätt. Antingen hejar jag på ett lag eller så hatar jag ett lag. Jag är ledsen. Och ni undrar säkert vad som menas med att hata. När jag hatar så hatar jag från botten av mitt hjärta. Låt oss prata om Golden State exempelvis. Ni vet att jag hatar Golden State. Och det är inte så att jag bara följer hur det går för dem i tabellen och tittar på bakskor, utan jag ägnar tid åt att hitta saker jag kan störa mig på. Jag ägnar tid åt att gräva upp Steph Currys statistik i fjärde perioden i slutspelsmatcher. Jag ser till att titta på deras matcher. Jag ser till att följa vad Draymond Green säger i medier och verkligen toksåga. Alltså, det här tar tid. Det är inte, att vara en hatare, det är inte lätt. Det är liksom en konst. Och det tar väldigt mycket energi. Det är därför jag har hoppat av Miami Heat-tåget. Ni som lyssnar på bänkvärmarna vet att jag inte är tillräckligt med tid. Hur ska jag hinna hata BC Luleå och Golden State och Miami Heat? Alltså, jag vill ju leva ett liv utanför min hatbubbla. Men Uppsala är tillbaka och ja, alltså, ingen kärlek. Ingen kärlek för Uppsala. Jag kommer förklara snart varför. Och jag har faktiskt redan försökt göra uträkningar. Hur ska jag hata? Ska det vara 50-50 mellan Luleå och Uppsala? Eller ska det vara 60-40? Alltså 60 för Uppsala. Jo, men de är nykomlingar. Vi måste etablera det här hatet och animositeten. Vi måste etablera det direkt. Jag ska såga dem konstant. Och ja, som sagt, det är komplicerade uträkningar som behöver tid. Jag kommer återkomma i frågan vem jag kommer hata mest. Men mycket hat kommer det bli. Så enkelt är det. Och anledningen till att jag hatar Uppsala är, och jag får ta det igen. Alltså ni som har läst min blogg genom åren vet, men jag kan ta det en gång till. Så här är det. 2015 var min sista säsong i basketligan. Och under den säsongen så visste jag att det var min sista säsong. Och jag hade aldrig upplevt SM-final. Och framförallt hade jag något i mitt kontrakt som gjorde att jag verkligen behövde komma till final. Och det är att jag hade fått bonus på 5000 om Borås hade gått till final. Och ni tänker säkert, ja men 5000, det är inte jättemycket pengar. För mig på den tiden var det där förmögenhet. Alltså jag var så broke, så punk, att det var pinsamt. Inte konstigt att många basketspelare i basketligan kallas för broke ballers. För att man blir inte rik på att spela i SBL här. Det blir man inte. Utan man gör det av kärlek. Och jag tänkte, okej, 5000, jag kanske kan till och med dra en utlandsresa. Varför inte? Så tänkte jag. Och så spelar vi kvartsfinal. Vi slår ut Solna med 3-1 i matcher. Nice, steg 1, klar. Vi börjar semifinalerna. Börjar med 2 matcher i Boråshallen. Börjar med 2-0. Jag börjar planera den här resan till Cypern, Ayia Napa, med mina boys. Jättekul. De här pengarna kommer landa på mitt konto, där det inte finns några kronor alls. Alltså, jag var broke. Jag behövde de här pengarna. Och sen efter match 2 vinner Uppsala 4 raka matcher. Och den där känslan, match 5, så är det. Vi vinner första 2, sen förlorar vi 2 på bortaplan. Och så tänker jag, men vi tar alla matcher på hemmaplan, så går vi vidare till final. Vi leder med 12 poäng med 3 minuter kvar. Och så vänder Uppsala och vinner. Axel Nordströms 3 poängare är, det kan vara den värsta stunden i hela min karriär. De låg under med 2 poäng. Han satte den 3 med typ 20 sekunder kvar. Och alla visste det över. Vi visste, för vi var i sån dålig flow i slutet av matchen, att vi visste det var över. Och jag kommer aldrig glömma efter matchen. Jag kom ur omklädningsrummet, gick till planen, tittade på planen och tänkte, är det så här min karriär kommer sluta? Men fucking kollaps där Axel Nordström sätter en lång 3-poängare. Och jag kommer aldrig glömma att jag gick hem, la mig och jag mådde illa. Alltså, det här är inte ett skämt, jag överdriver inte. Jag var illamående, jag kände att jag ville spy. För jag visste att sista matchen i Uppsala att vi skulle få stryk, vilket det gjorde. Torska med typ 30 och det var över. Jag fick inga pengar, jag fick inte uppleva SM-final. Och sedan dess, jag tål inte Uppsala. Jag tål inte Uppsala och deras hall, Fyrishov. Alltså, vad vidrig den här hallen är. Usch, usch. Jag hoppas verkligen att de inte spelar några hemmamatcher där, för att alltså, det är, jag klarar inte av att vara där. Alltså det är PTSD. Alltså jag klarar inte av det. Jag kommer må illa, jag kommer få så många flashbacks, så många dåliga minnen. Nej, de får inte spela där. Men i alla fall, där har ni mina anledningar till varför jag ogillar Uppsala starkt. Eller hatar. Ni får beskriva det hur ni vill. Den här sista säsongen i basketligan, när jag visste att det var mitt sista år, det var liksom bara en lång resa. Och ganska, alltså det var ju nästan patetiskt. Jag kommer aldrig att glömma när vi, så här var det, vi var 8 pers på träningen. Och Simon Gunnarsson hade skadat sin högerhand, så han kunde inte träna fullt ut. Han kunde ju bara springa lite och sådär. Och så skulle vi göra en klassisk Pat Ryan-övning. 4-3, helplan. Ett lag skulle alltid ha en person mer än andra laget. Och jag fick inte vara med. Så Pat valde Simon Gunnarsson, som inte ens kan använda sin shooting hand, före mig. Och så körde de. Och jag stod vid sidan och tittade om. Förstår ni hur dålig jag var? Förstår ni hur utanför rotationen jag var? Jag var inte med. Vi var 8 pers. Man kör 4-3, alltså med 7 pers. Och jag fick titta på. Det var i Dalstavshallen. Jag kommer aldrig glömma det. Och jag kommer aldrig glömma exakt samma träning. Satt alla vi spelare vid sidan av planen och stretchade och snackade. Ni vet, det gamla vanliga. Och så pratade vi om vilka spelare vi påminner om i NBA. Och så, jag vet inte, Chris McKnight, jag kommer ihåg det, vi sa att han var Paul Millsap och sån där undersize 4, och vi bara, men det låter rimligt. Och så sa Henrik Karlsson att han var Emmanuel Ginobili, och vi bara, det stämmer. Och jag vet inte, JJ Miller var Steph Curry, något, minns inte. Och så säger jag att jag är Mark Price. Ni som inte vet vem Mark Price var, det var en lirare, eller är. Men han spelade för Cleveland Cavaliers på 90-talet, skarp skit. I alla fall, jag säger att jag är Mark Price. Och då säger J.J. Miller, världens snällaste människa. J.J. Miller säger, yeah, maybe a homeless Mark Price on crack. Och alla började skratta. Och jag skrattade också, men innerst inne så blev jag lite ledsen. J.J. Miller jämförde med Mark Price, och Mark Price var hemlös och crackberoende. Alltså det, jag vet att det var ett skämt och det var inget illa menat, men i och med att jag satt vid sidan om på samma träning när det var liksom 7 pers som kunde vara med och vi var 8 stycken, och så drar han det skämtet, alltså mitt självförtroende var på nej, jag mådde dåligt. Jag ska vara ärlig, J.J. Miller, jag mådde dåligt. Det var... alltså där och då insåg jag, det är dags att gå vidare. Jag kan inte, det är ingen idé att ens försöka spela basket detta. Det är över. Alltså jag blev begravd. Min basketkarriär blev begravd. Den träningen. SBL Dam har precis gett ut utmärkelsen för årets försvarare. Och ja, det har jag pratat om i 8 månader nu. Priset kommer gå till en guard som tar många steals. Och rätt som det är så vinner Brooke McCarty-Williams utmärkelsen. Och Jeanette Hicks blir tvåa. Det är de två som tar flest steals per match i hela SBL-dam. Och nu finns det ingen att skylla på. Man kan inte skylla på förbundet. Det är inte så att det finns en jury med typ 4 pers som tar ut. Utan det är både coacher, spelare och fans som tar ut den här utmärkelsen. Och vet ni vad? Det är bara hopplöst. Jag tycker nästan man ska ändra namnet till guard som tar flest steals. För varken Brooke McCarty-Williams eller Jeanette Hicks är bästa försvararen i SBL-dam. Och om du tittar på matcherna så är det faktiskt inte alls svårt att räkna ut det. Det finns spelare som påverkar matcher på en betydligt större skala. Och att Jeanette Hicks framförallt är nummer 2, det är nästan ett hån. Ja, hon är otrolig på att ta steals. Yes, jag håller med. Alla som har sett matcherna vet, hon tar ju typ 6 steals per match. Det är helt sanslöst. Det är typ som de får inte de senaste 2 åren. Oerhörd känsla på att vara på rätt plats och ta steals. Men hon försöker inte spela försvar om hon inte tar den stilen. Alltså hon ger upp. Hon kämpar inte, hon är inte på rätt plats i liksom rotationerna. Hon kan inte byta och spela försvar på större spelare. Hon är bara ointresserad av något annat förutom att ta steals, vilket hon är otroligt bra på. Det är liksom en del av Marks anfall är att hon ska sno bollen och lägga i bollar. Och det köper jag. Men det heter inte den som tar flest steals. Det heter årets försvarare. Förstår ni? Och för att spela försvar så liksom måste du vara bra på att kommunicera i försvar. Du måste kunna byta och spela försvar på flera positioner. Du måste rotera på rätt ställe. Du måste liksom göra de här små, kämpa dig genom screens. Okej? Okay? Se till att kalla ut screens för folk som försöker kämpa ut. Alltså det är så mycket mer. Och jag blir faktiskt väldigt besviken på att jag ser att varken Josefine Westerberg och Kate Oliver var topp 2. Och de två är, av det jag har sett, klart bäst i ligan. Och de är inte topp 3. Det tycker jag faktiskt riktigt dåligt. Ändra namnet till den som tar flest steals. Man kan lika väl göra det. Jag pratade med min polare James Pedersen om hur bra hade Chicago Bulls från 1996 varit i dagens NBA? Och Chicago Bulls från 1996, Michael Jordan och Scottie Pippen vann 72 matcher om jag minns rätt. Vilket är helt sanslöst. Framförallt på den tiden. För ingen hade vunnit 70 matcher innan det. 72-10 gick de. Fantastisk bedrift. Men hur skulle de stå sig idag, NBA? Och innan jag börjar vill jag påpeka något för alla er pappskallar som inte förstår det här. Och det är att NBA 1996 var mycket sämre än NBA idag. Och nu kommer några av er säga, men det var ju tuffare försvar. Nej! Tänk så här, 1996 fanns det väldigt få importer. Det fanns Tony Kukoc och Arvidas Sabonis, Vlade Divac. Det fanns ju liksom Detlef Schrempf, det fanns ju folk. Men De bästa spelarna i NBA idag är liksom Giannis och Luka Doncic och Nikola Jokic. Det finns massa spelare i topp 20 i NBA som kommer från Europa och andra delar av världen. Och 1996 fanns de inte där, de är allra bästa spelarna. Och är du en bänknötare i dagens NBA, vet ni vad NBA-lagen gör? De skickar dig till G-League där du får minuter i några veckor, där du får spela, så kommer du tillbaka och så är du liksom redo, du är inte ringrostig. På 90-talet, om du var 12:e spelare i laget, så var du professionell handduksvevare. Du gjorde typ inget annat. Så lagen idag är mycket mer talangfulla. Evolutionen går ju liksom framåt. De är bättre, ligan är bredare och där finns inget att diskutera. Chicago Bulls från 1996. Vi har ju spelare som skulle vara bra även idag såklart. Och om vi tänker på spelare som Michael Jordan eller Scottie Pippen, ja, de två hade varit dominanta idag också. Jag är inte dum. De hade varit precis lika dominanta, eller kanske ett snäpp sämre, men typ ändå lika bra, för de var så ruskigt bra på det de gjorde och deras game är tidlös. Så de två skulle klara sig alldeles utmärkt i dagens NBA. Och om vi tänker på en spelare som Tony Kukoc, Tony Kukoc hade också klarat sig väldigt bra i dagens NBA, även fast Adis Nimmerstam inte tror på det, för han stör sig på alla europeiska NBA-spelare, så hade de klarat sig väldigt, väldigt bra. Tony Kukoc var en sån spelare som kunde spela på flera positioner, kunde skjuta lite, kunde passa lite, lite av varje, väldigt duktig. Ron Harper, han snittade typ 20 poäng per match i Cleveland något år i mitten på 90-talet. Alltså han kunde göra poäng, även fast hans bössa var så där. Han kunde göra poäng, han var stark, han var väldigt duktig defensivt. Han klarade sig i dagens NBA. Men sen resten av laget, typ alla de här Luke Longley och alltså även Dennis Rodman. Om ni tittar på dagens NBA, Dennis Rodman, ja, han hade kunnat ta returer i dagens NBA såklart. Men alla lag, är du en center som är typ en sån där returtagare, då måste du fortfarande vara bra på att sätta en screen, rulla, få djupet i spelet och fånga alley-oops och dunka i bollen. Det är liksom det minsta kravet som finns på centrar. Dennis Rodman kunde inte göra det. Det var inte hans grej liksom. Han var atletisk och all det där, men pick and roll, det är inte, han var ingen mästare. Han var ingen Nikola Jokic direkt som kunde ta boll i farten och vända sin rygg mot korgen och sen fatta ett snabbt beslut. Så han hade kunnat spela men hade inte få mycket minuter på planen, för han hade varit helt oanvändbar offensivt. Och vad heter han som coach av Golden State? Steve Kerr hade inte ens kunnat spela i dagens NBA. Jag är ledsen. Alltså, Steve Kerr kunde klara sig på den tiden för att Terrell Brandon var typ den mest atletiska point guarden, han och Jason Kidd. Idag måste du försvara Ja Morant och Russell Westbrook och Kyrie Irving. Nej, Steve Kerr hade inte platsat i dagens NBA. För att han gör ingenting förutom att skjuta. Och visst, det finns guards i NBA idag som bara kan skjuta, men de kan i alla fall vara på planen utan att bli fullständigt demolerade. Vet ni vad? Det finns en jämförelse med Steve Kerr, typ Raul Neto från Washington. Eller var fan han spelar nu. Alltså det är jättekort guard som inte kan hålla någon, men kan skjuta utifrån och ha lite skills framåt. Okej, vi ser att han är lika bra som Raul Neto. Hur som helst, Chicago hade inte ett djupt lag. Om du tittar med dagens parametrar. Så hur bra, alltså för att svara på frågan, hur bra hade Chicago Bulls från 1996 varit i dagens NBA? Ja, jag säger så här. I Eastern Conference hade Miami varit bättre, Milwaukee hade varit bättre, Philadelphia hade varit bättre, Chicago och Boston hade varit bättre. Jag tror att i East hade 1996 Chicago Bulls kunnat slåss om 6:e, 7:e platsen kanske. Och nu är jag väldigt generös. Jag är väldigt generös, okej? Jag vill inte framstå som en bullshatare, för nu är jag generös och ger dem den där 6:e eller 7:e platsen. Och i Western Conference hade Phoenix varit bättre, Memphis hade varit bättre, Golden State hade varit bättre, Utah hade varit bättre, Clippers och Denver med fulla lag hade definitivt varit bättre. Så kanske typ 7 eller 8 i West och typ 6, 7, 8 i East. Det är det jag tror. Och anledningen till att de hade kunnat tävla om platserna är att de har Michael fucking Jordan i laget. Den bästa basketspelaren genom tiderna. Jag gillar inte Michael Jordan, men jag tycker fortfarande att han är bäst genom tiderna. och han och Scottie Pippen tillsammans är tidlösa. Men mycket stryk hade de fått och de hade nog inte vunnit några slutspelsserier. Ja, 30 minuter och ni vet hur det här funkar. Nu börjar jag struggla. Vad kan vi prata om nu? Vi kan prata om att basketgudarna hatar mig. Alltså tänk på det här. Tänk på detta. Det här är min månad. Från slutet av februari till slutet av mars. Okej, lyssna på det här. Sverige behöver vinna hemma mot Norrköping för att säkra avancemang till nästa VM-kvalgrupp. De leder med 15. Kroatien vänder all på slutet och i sista sekunden dunkar i bollen så att de får inbördes. Några veckor senare blir det klart att Borås Basket inte vill satsa längre på att spela i SBL Dam. Det blir nationell nyhet och får mycket kritik. Borås Basket är trots allt min gamla klubb. Och efter det så spelar Borås Basket här kvartsfinal mot Luleå som slutar med att de torskar på hemmaplan med 34 poäng mot Luleå av alla lag. Hade det varit Köping, hade det varit Nässjö, hade det varit Trelleborg, hade det varit Härnösand, hade det varit Piteå, hade det varit Boden, hade det varit Ystad, hade det varit vilken annan stad som helst, hade det varit okej. Okay. Jag hade kunnat smälta, men just Luleå, jag fick ont i hjärtat, jag fick ont i själen. Och sen efter det åker Mark ut mot Norrköping med 2-0, aldrig nära att vinna. Och sen efter det drar Jonas Repko till Ryssland. Vad i helvete är det som på? Snälla basketgudarna, låt mig vara. Vad har jag förtjänat för att få det här? Jag har aldrig något att vara glad för. Aldrig. Det är helt sjukt. Jag vet att religiösa människor brukar säga att Gud ger sina tuffaste strider till de mest lojala anhängarna. Men god damn! Hur många tuffa strider ska jag ha? Det går aldrig bra för lag att heja på. Det går aldrig bra för spelare att heja på. Jag känns som att någon driver med mig. Snälla basketgudarna, låt mig vara. Låt mig uppleva något positivt någon gång då och då. Please! Jag kommer aldrig glömma när Cleveland mötte Golden State i finalen 2016. Och ni vet vad som hände. LeBron vände serien från 3-1 till 4-3. Jag var så lycklig att jag grät. Jag svär på allt, jag grät. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, men gud, jag får aldrig uppleva det här. Jag får aldrig uppleva det här. Alltså känslan var så konstig att jag verkligen vill ha något hemskt gärna. Att jag brinner för något och att jag får det. Det händer aldrig. Och där och då räknade jag ut att typ en gång på 10 år händer det något på basketplanen resultatmässigt som gynnar mig. Det känns nästan som att jag skrev på ett avtal med djävulen i mitt förra liv. Där jag fick något, men i utbyte skulle jag i nästa liv älska basket och få något positivt varje en gång på 10 år. En gång på 10 år. Och resten skulle vara liksom bara förluster, miserabla känslor i min kropp, aldrig framgångar. Alltså, det är otroligt. Snälla basketgudarna, låt mig vara. Jag ber er, låt mig vara. Kan jag, alltså den här mars månad, det är för mycket. Det är för mycket. Jag bryr mig om svenska landslaget. Jag bryr mig om Borås Basket. Jag bryr mig om Mark. Jag bryr mig om Jonas Repko. Alltså, va? Låt mig vara. Okej. Okay. Om jag har gjort något fel i mitt förra liv, jag ber om ursäkt här i podden. Please, bara låt mig vara. Och låt mig uppleva lite framgång. Snälla. Vi i bänkvärmarna har en uttalad policy om att alltid försöka förklara för folk att Nyckeln till frihet är en väldigt överskattad film. Och det är ju det. Nyckeln till frihet är en överskattad film. Men den är ju etta på IMDb och de flesta, eller inte de flesta men många, går in på IMDb, tittar på listan och sen vill känna sig liksom inne och acceptera det. Och så säger de, men Nyckeln till frihet är bästa filmen någonsin. Haha, nej. Nej, okej. Okay. Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag gjorde min research i det avsnittet. Visste ni att Nyckeln till frihet, när de kom ut, det floppade. Filmen floppade. Det var inte ens den mest sedda filmen 1994. Va? Det är ju helt otroligt. Det var typ först 2, 3, 4 år efter att filmen hade kommit ut. Folk började hylla den. Men den var inte ens kritiker rosad. Hur sjukt är inte det? Det är inte så att Michael Jordan spelade basket och sen 3 år efter han hade slutat spela basket att vi sa, men fan, den är Michael Jordan snubben, han var ju bäst någonsin. Det är väl klart att vi visste där och då när det väl hände, så man vet ju bara. Eller i och för sig, jag var en babby när jag var i sin prime. Men ni fattar, det är inte så att Michael Jackson avslutade sin musikkarriär och sen 3 år efter när han hade avslutat sin musikkarriär att folk bara tänkte, ja men vänta, han den där Michael Jackson, visst var han talang, han var ganska bra på att dansa och sjunga. Nej, det är inte så det funkar. Där och då när han var i sin prime, när han gjorde sina bästa album, där och då visste man att okej, den här snubben är typ bäst någonsin. Så Nyckel till frihet är inte, det är inte i närheten av att vara bäst någonsin. Det jag kan säga är att den är bra. Jag skrev på Twitter att den är medioker, men nej, det är, den är definitivt inte medioker. Den är bra, men den är inte något mer än bra. Ja, den här sista scenen på stranden när de möts, den är fantastisk. Och den här scenen när han kastar sten genom affischen, ja, wow, cool. Ja, den är bra. Och även den här vakten som jobbar där, som är världens douchebag. Han var också liksom väldigt bra skådespelare tyckte jag. Man blev verkligen rädd för honom, han hade auktoritet. Det är en bra film, men inget mer än det. Okej, den är inte topp 50, topp 100 någonsin. Det är en solid rulle och inget annat. Och jag har till och med bevis för det. Och mitt bevis är ju det där att det tog år innan folk började kalla det för bäst någonsin. Filmen är inte vin. Det är inte så att det behövs mer tid för att den ska bli bättre. Antingen så är den bra eller så är den inte bra. Och jag har faktiskt gjort en egen topp 10-listan på filmer. Som jag en gång i tiden presenterade på Twitter, men vi kan gå igenom den sen. Och håller du inte med mig, fine, alltså du kommer säkert tycka att min smak är hemsk, whatever. Men här är den. På plats nummer 10 har jag Catch Me If You Can med Tom Hanks och Leonardo DiCaprio. Jag funderar på att ha Interstellar där, men jag struntar i det. På plats nummer 9 är Source Code, Jake Gyllenhaal, fantastisk film, älskade den. På plats nummer 8, Batman Dark Knight Rises, den med Bane, otrolig film. Nummer 7, Shutter Island, Leonardo DiCaprio. Jag vet att många inte gillar den, jag älskar den. Sen har vi på nummer plats nummer 6, V for Vendetta, otrolig rulle. Nummer 5, American History X, otrolig rulle. Nummer 4, The Departed, otrolig rulle. Nummer 3, Get Out, otrolig rulle. Och alltså väldigt djup film, alltså det finns så många dolda budskap i den filmen. Jag älskar den. Nummer 2, Batman Dark Knight. Inte med Heath Ledger i rollen som Joker, utan jo, Heath Ledger, inte Leta Hewitt i rollen som The Joker, utan Heath Ledger. Och nummer 1, Training Day. Förklara för mig hur någon kan titta på Training Day och inte tycka att det är mästerverk. Alltså, ni vet, din favoritfilm behöver inte vara en sån där high budget film där man pumpar in 200 miljoner och massa flashiga effekter. Denzel Washington och Ethan Hawke i Training Day, det blir inte bättre. Du får gärna säga till mig att det finns filmer som är i samma nivå med Training Day. Men att säga att Training Day inte är bland de bästa filmerna som någonsin gjorts, det bör vara ett brott. Herregud, vilken bra film. Va? Förstår ni hur svårt det är att göra en film med två poliser där de bara kör runt egentligen? Och så blir det liksom den bästa filmen någonsin. Men det är det. Training Day är en fantastisk film. Och ja, nästa avsnitt ska jag faktiskt prata om varför Sagan om ringen är överskattad också. Alltså, Sagan om ringen, kom igen. Snälla någon. Sluta. Jag har faktiskt beställt en Canon-kamera för 10 000 kronor. Kronor. 10 000 kronor. Och jag vet inte riktigt varför. Det är inte så att jag kommer lägga upp videoklipp på YouTube. Eller jag kommer inte bli fotograf. Men jag bara kände att jag kommer behöva det. Jag kommer behöva en kamera. Kanske kommer vlogga lite då och lägga upp på Twitter. Ta lite coola basketbilder. Jag vet inte. Men jag har köpt det i alla fall. Ville berätta. En investering för framtiden. Jag vet inte. Men jag har gjort det. Jag har ingen aning varför jag berättar det här. Jag nämnde Luleås cross av Borås. Alltså att förlora mot Luleå på hemmaplan i tredje matchen i kvartsfinalen med 34 poäng. Ja, det är bara att blåsa upp skiten. Blow it up. Kan man ens säga blåsa upp skiten? Att förlora med 34 poäng är på tok för mycket. shoutout till Luleå, alltså på riktigt. Jag tycker det är ett begränsat lag och jag tycker det är ett lag som får ut verkligen allt. De kan inte spela. Det de visade i Boråshallen där och då, det är mänskligt omöjligt att få ut mer än vad Peter Rökvist och de här spelarna får ut av sig själva. Så även fast du är orolig gillar Luleå, och shoutout, fantastisk kvartsfinalprestation. Jag kommer på Twitter att tippa semifinalerna imorgon. Men jag, ja, vad ska man säga? Ni vet att man har sjunkit lågt när man måste hylla Luleå. Då har man sjunkit lågt, mina damer och herrar. Men hur som helst, Borås, jag skulle vilja säga att de gör förändringar i truppen. Fyra nya importer. Och även svenska stommen, alltså jag är ledsen. Den svenska stommen har ett väldigt bra golv. När de är dåliga så är de inte skitdåliga. Men de har inte tillräckligt bra tak för att man liksom ska behålla dem nu femte året i rad. Någon liten förändring måste göras, tycker jag. Kanske någon ung spelare som tas underifrån som kommer in och får några minuter. För det har varit samma rotation flera år i rad. Borås låter inte unga spelare, eller det kanske inte ens finns unga spelare. Men det finns ju ett RIG där i Mark. Men ingen från RIG kommer vidare till Borås. Så ja, jag vill se något nytt. Det behövs nytt blod och det behövs förändringar. För att den här säsongen var mardröm. Och usel basket att titta på. Det var inte så att Borås spelade sin typiska poängrika, flashiga anfall. Nej, det var en dålig säsong rakt igenom. Jag får avsluta med Ben Simmons som enligt Adrian Wojnarowski, en journalist, basketjournalist. Ben Simmons vill ha sina 20 miljoner. 20 miljoner som han inte fick från Philadelphia 76ers för att han inte var på plats. Han vägrade ju spela. Och nu kommer han stämma Philadelphia. Ben Simmons, tror du att jag går till mitt jobb? Eller förlåt, jag säger så här. Ben Simmons, om du lyssnar på den här podden, tror du att jag skiter i att gå till mitt jobb i flera månader och sen ringer dem och säger, ah, kan jag få min lön? Nej! Mannen, du kommer inte få dina pengar. Du förtjänar inte dina pengar. Okej, okay, du ville byta lag. Du kände att alla broar var brända. Fine. Men du förtjänar inte de pengarna. Du kommer inte få dem. Du kommer inte få dem. Du förtjänar inte dem. Du dök upp på första träningen med mobiltelefonen i byxorna. Eller sen sa de att det inte ens var mobiltelefon. Det var något annat. Men skitsamma. Du var med en träning. Och sen helt plötsligt sa du, ah, jag har psykiska besvär. Jag kan inte vara med. Och sen efter det var det, ah, men nu har jag ont i ryggen. Kompis, alla vet det. Du och din agent ville gå vidare. Du vill inte vara med. Du kommer inte få 20 miljoner. Hur girig kan man vara? Har du inte stolthet? Har du inte någon form av stolthet i din kropp? Du förtjänar inte pengarna. Snälla, gör det enda rimliga och påbörja inte ens processen. Han vill ha 20 miljoner. Snälla någon. Tänk om den här läraren på skolan eller sjuksköterskan, om de inte skulle dyka upp på jobbet och för att de vill byta arbetsplats. För det handlar om, Ben Simmons. Vi vet, du kan inte låtsas nu, mannen. Hela sommaren sa din agent du ska vidare, du sa det också. Okej, okay, du vill inte vara med. Du dök upp på första träning och blev utslängd. Du är en NBA-spelare som blev utslängd från en träning för du ville inte ge allt. Du förtjänar inte pengar och du kommer inte få dem, jag är ganska säker på det. Spela med Brooklyn. Tjäna pengar precis som alla andra människor genom att gå till jobbet. Ja, okej, okay, det här kanske låter som ett komplicerat koncept, men gå till jobbet och förtjäna dina pengar. Okej, okay? Det är inget revolutionerande. Det är inga revolutionerande tankar. För att du ska tjäna pengar måste du jobba. Ja, hur som helst, 44 minuter, det får räcka. Ett nytt avsnitt av Nix Hörna. Imorgon kommer ni få ett nytt avsnitt av Bänkvärmarna. Eller vet ni vad? Det är inte ens Bänkvärmarna. Det är inte något annat. Ni kommer bli förvånade. Ni kommer bli positivt överraskade. Och fortsätt lyssna på Bänkvärmarna. Sveriges största basketpodd. Och jag får avsluta precis som jag började med den låten. Vänta, la la, så går det. La 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 li la 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 la. La 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 li la 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 la. La 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 li la 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 la